Och det kan jag se till någon som måske äldre adventister inte har vänt sig till, men de skulle vända till det idag. När Ellen White omtalar Daniel 2 och bildstötten med hode av guld och bröstarmen av sölv och kobber och järn och fötterna järn och ler. Vad säger Ellen White om järn och ler i fötterna? Det är kyrka och stat. Vi har ju snackat om konger i Europa, Alexander och Napoleon som giftit sig här och där. Och det är gott nog allt samman. Vilke förnekter nog av det? Jag vill bara fortälla dig att det ser inte hon. Hon ser, det är netto den här, det starka järnrike som sträckes i och med att det blandas upp med något annat. Det är järn och lev som är kokt samman. Det är kyrka och statkonstellation. Alltså den konstellation, eller den maktorientering mot Gud som vår kyrka och stat, vår världslig myndighet och makt styrs och leds och blandas upp av religiös makt. Och så lägger jag märke till det syvende kapitlet i Daniels bok, när du hade ett förfärligt dyr som tråkat ned och järntänner och kobberklör och allt det där. Så står det att det hade vissa horn. Men det står att detta dyr, som vi betraktar som det fjärde rike, alltså romrike, järnrike Rom, det står att detta dyr blev ödelagt på grund av de stora ord som hornet talte. Och då blev dyret tatt till slut och kastat i elden. Alltså det är dyre, dyre barn hela tiden. Vi lever faktiskt idag i den mått att tänka på i Bibeln. I romerike, det är delt i romerike. I dessa kongers dagar, du är delt. Men romerike har fått ett annat ansikt. Och det har fått ett ansikt av kyrkestatkonstellation som har gjort det svagt. Och egendom är delvis stärkt och delvis svagt. Och det är i dessa förvirringens dagar att en sten rammer bilder och rammer den på fötterna. Och så är det att allt pulveriseras. Men detta dyre i Daniel 7, det varer vi in till ödeläggelsen på grund av de stora ord hornetallet. Förstår du? Du då går till Uppenbarelseboken, så ser du detsamma. Det samma dyr går igenom hela tiden. Och så dukar kvinnan upp på toppen av dyret och försvinner igen i det 18 och 19 kapitlet. Och då är det bara dyret tillbaka igen. Därför visst man, för exempel, huskar en vän av mig för några år tillbaka, den gång det var, jag tror det var 9, eller det var väl 10, jag huskar inte, det var 10 medlemmar av EF. Och vedkommande hade läst det här med de 10 folkestammar i Europa. Det var de 10 var de stora, men det var också andra mindre grupper. Akkurat som det stora världensriket och massa andra riker. Det var många stammar och folk, inte sant? Så huskar min vän sa den gång att jag är väldigt spänd på om det blir. Jag tror inte, hur som sagt på talestolen offentligt, jag tror inte att det blir mer än 10 medlemmar av EU eller EF. För det står det i Daniel. För det var 10 tär. Och jag säger 10 tär, vad har du det för 10 tär? Och vad med öronen, vad med näsan, vad med fingrarna? Man måste överförtolka bilder alltså, förstår du? Hvis du tar tärna med, så måste du ta fingrarna med. Bilder av sölv, vem är det? Du förstår vad jag menar alltså. Du må inte göra något utan en lignelse som inte lignelsen säger. Du må inte ta något utan ett bilde som bilden inte säger. Som så kyrkan gör, det säger den rike man och Lazarus. Så har de fått ut att man ligger och ropar och skriker i Abrahams sköd i miljoner år. Det är ju överförtolka bilder, det förstår du. För poängen i bilden är att hvis du inte tar emot Gud i ditt liv nu, så tar du aldrig emot han. Det är det som är poängen i bilden. Att Jesus så brukar ett bilde från dagligdagen där, och att Daniel och Nebukadnesar har lite syn med bilder från den samtid och den förståelse, det är helt naturligt. Så är det bara. Men vi må hålla hodet klart, så vi inte tolkar dessa ting i lyset av vad Bibelens ord lärer. Och när vi då är på toppen av det, har profetien sådans klara ord för att det är det dreier sig om, så blir det inte frimurologen och Illuminati, och så blir det inte EU eller Helmut Kohl eller Gro Harlem Brundtland eller, alltså det är inte sån. Det är inte det dreier sig om. Det dreier sig om att man tror att man ska ideologi i makten. Och det är det vi förstår. Hvis vi kan, vi kommer helt på avvägen nu, men vi vet något som heter, vi ser i lovens 2 tavlor, så ser vi 1, 2, 3, 4, och så ser vi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disse lovens 2 tavlor, så säger vi, staten, den världsliga myndigheten, må lovge och skall lovge och har rätt att lovge om allt de vill angående budene 5-10. Har du inte det? Jo, det är det som Paulus säger i Romerne 13. Han säger, myndigheten bär inte svärde för ingenting. Varför har man svärde? För att hålla ondskapen ned och hålla ondskapen på plats. Och därför så ska vi lyda myndigheter och övrigheter, inte för straffens skyld, Men av samvittighetsgrunder, vi ska vara goda borgare. Är alla en i det? Men när myndigheten blandar sig i dessa förhåll, vad är det för ett förhåll? Du ska icke andra guder förutom mig. Vad är det för ett bud? Ska du lovge mot vilken gud folk ska ha? Han där muslimen där, han måste sannolika få. I Danmark hade man en kämpedebatt för det. Ute på Amager, ute vid universitetscentret i Amager, så är det en stor öppen mark som icke är bebyggd, och den kan bebyggas. Och muslimerna ville köpa den mark eller det området och bygga en stor moské, ett stort muslimcenter. Och fördomen mot muslimsk religion är intens. Alltså aminliga borgare, disse muslimer och så vidare, Ayatollah Khomeini och allt det här mullaväsen, alltså ännu lika på det in i Köpenhamn. Så de höll på och krangla om det här stycke jord i månader och år alltså. Folk var helt upphissat över det, fördom. Poängen är att man menade att myndigheterna ska säga att vi vill inte ha muslimsk religion och religionstillbedelse i vårt land. Hör här, det är inte något som staten har något med i det hela tatt. Muslimerna har själv en idé att de ska lovge om allt. Allt ska under alla, ikke sant? De har den där förfärliga idé. Ayatollah Khomeini, det är ju den idé han levde på. Han är död nu alltså. Men det skulle inte vi ha, det har inte vi. Hvis adventisterna hade makt och myndighet i Norge, hvordan ville det vara att vara muslim och katolik och Jehovas vittner och pinsefolk? Och ja, jag vet inte hur det ville vara. Det är inte säkert det ville vara så gott. Det skulle vara så att adventisterna hade makten, så blandet adventisterna sig aldrig i vilka guder man tillber. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Och vad heter han? Salman Rushdie, han har ju gått under jorden och i årevis för det han har sagt något mot alla. Och man kan utöver alla nationella gränser dödsdöma en man. Samma var han är på kloden, han har inte rätt till livet. Det är ett ohyrligt system. Och det är detta system som vi påstår vill uppstå när religiös lovgivning går in och blandas med lovgivning om man har rätt till det. Staten kan, som jag pratar och säger, staten kan lovge om bigami. För det är formen av människa och människa emellan. Man kan gott lovge om bigami, ikke sant? Får inte lova mer än en kone. Men du kan inte lovge om blasfemi. Kan du det? Du kan inte lage lov om du får lov att banne Gud. Har inte människan lov att vara uenig med dig och mig? När du kommer till Jären och till Sandnes och på Västlandet där, och jag har varit några gånger, du tar en man upp för att hajka. Var ska du? Jag ska på bedemöte, säger han. Man är väldigt religiös. Man blir helt paff. Och där har man ofta den idé att staten man föreställer att dessa här skulle maka rätt och hålla sabbat. Ska inte ni få tro vad de vill? Ska inte du få vara uenig med dem? Ska inte ni få vara uenig med dig? Ska inte du ha lov till att se emot andres guder? Det är det man brygger upp till, och idag man inte ska förnärma någon, man kan förnärma alla. Salman Rushdie, man kan förnärma alla. Ska man tänka dig en dag kommer vår boken En stor strid som talar negativt den katolska kyrka och moderna religiös fenomener blir förbjudet, en farlig bok, och säljer den är straffbart. Varför? För de tror att de har rätt till att ta fram människor när det förhållet står mellan dem och deras gud och deras tro. Sabbat, hans guds namn, blasfemin, och vad du ska tillbe, hur du ska tillbe, vem du ska tro och vad du ska tro. Detta här är inte något som vi har något med i det hela tatt. Och det är det vi som adventister menar med religionsfrihet. Vi menar ju inte att för exempel folk som tror de känner mig, de tror jag är anarkist. Och det är folk med hodeskudd gott på som har en massa förstånd uppe där, och de tror Jens K, han måste inte höra, han är anarkist, han är dödsens farlig. Han tror emot all lov och rätt, och han vill köra på vänstersidan av vägen och aldrig köra på höger. Sån är inte jag alltså. Jag är faktiskt, hvis jag hade makt och myndighet, så ville jag vara väldigt, väldigt ute efter och lovge angående förhåll människa och människa emellan. Det är en vart säger, våra unga människor skulle ha den ambition att de satt i landets lovgivande församlingar för att ge landet goda lover. Mente du att de skulle lage blasfemilover? Söndagslover eller sabbatslover eller? Var det du mente? Nej och atte nej, hur mente du skulle ge den goda lover angående det femte och tionde bud? Punkt om. Och så har hon sagt mer än någon annan tydlig att detta ska alla blanda sig, här ska alla blanda sig utanom. Okej? Och därför så går jag tillbaka till Uppenbaringen 17. Uppenbaringen 17 säger att all denna motstånd mot Gud sitter till sist där med en kvinna som rider på folken och rider på dyren och alla dessa makter och kongar och myndigheter och styr hela världen i religiös lovgivning mot menigheten. De kämpar mot vem? mot lammet och de som står samman med lammet. Och det gör man ved att blanda sig i den här, ikke sant? Nu har jag sagt det där för 2-3 måter och gentatt det 10 gånger. Så du förstår gott vad jag menar med det alltså.
Du mente at dyret og kvinnen var akkurat det samme. Altså, ja. Det jeg forstår liksom, fordi at når det sitter en kvinne oppe, og det er klart at det kan styre dyret, men dyret blir jo styrt av mest sannsynlig av kusken som sitter.
Ja, når jeg sa det samme, så mente jeg det som jeg forsøkte å forklare nå. La oss ta og lese for eksempel det 17. kapittel og det 18. kapittel. La oss ha det oppe der. Ta og sa det annet vers. Det står det i det andre verset i 17. kapittel: som kongene på jorden drev hor med, og de som bor på jorden ble drukna hennes holevnes vin. Så går du til 18:3-9, 18. kapittel og 3. vers: for av hennes holevnes vredes vin er alle folk drukket. Så der står det samme. Men hvem står det om? Står det om Babylon den store? I vers 2 i 18. kapittel står det: falt er Babylon den store. Och den är Babylon den store här, den som har gjort detta här holevnes vredes vin och så vidare. Men det är det som står om kvinnan i det 17 kapitlet. Ja, riktigt. Det är riktigt. Men låt oss bara ta någon flera vers här. Låt oss ta också vers 9 i det samma kapitel 18 i Uppenbarelseboken. Och kongene på jorden som har drivit hor och levde i vällevnet med henne, vem är henne? Det är Babylon den store by. Ska gråta och jamra över henne när de ser röken av hennes brand. Och den är Babylon den store by. Det är det som står, om du går tillbaka till 17 kapitel och 18 vers, så står det: och kvinnan som du så är den store by som har kongedöme över kongen på jorden. Det är den betydningen ser det i samma. Men du vet, du kan gott skilja mellan ting utan att skilja det ad. Är du med på det? Man kan skilja mellan utsidan och insidan, som man pekar säger, men du kan inte skilja det ad. Du kan skille mellom side 331 i din bibel og 332. Du kan ikke skille dem av. Det er ikke sånn at du kan bla under 331 om og så la 332 ligge. Når du blar det ene, blar du det andre. Du kan skille. Det er to sider av en sak. Og den siden som trekkes frem i det 17. kapittel, det er det som forteller at det er den kirkelige Babylon, kvinnen som rekker giftbegre, som gjør alle folk beruset og rasende. Det är hon som får alla till att samla sig, så det gör att de alla har ett sinn och en tanke och vill en och samma ting. De får inte något till, de får inte något rike, för de får det samma med henne en kort tid. Och det är det som fortäller till det 17 kapitlet. Men därför när du kommer till 19 kapitlet, så försvinner kvinnan igen. Så talar man bara om Babylon, den stora by, och det går så igen och blir då dyr i det 19 kapitlet, och den samma beskrivelse. Och så blir det dragen, dyre och den falske profeten.
Att det kvinnan, det är den stora byen som har kongemakt över jordens konger.
Ja.
Och då frågar jag, är det Roma som har kongemakt över jordens konger?
Ja, det är Babylon, det är, jag kan säga det på denna måte. Det är Bibelns svar på Uppenbarelsen. Så vi kan ta och läsa det, för det ser det går inte att läsa det, men låt oss snacka om det. Titel, så är dyre vem? Den romerska katolska kyrka. För där ges för exempel 1260 dagen med förföljelse. Griper till svärd ska falla för svärd. Men så blir den dödlig såret, och så ska den livna till igen. Och denna tillbakekomst, denna tillivning av detta dyr, det sker med hjälp av det nästa dyr som beskrivs i Uppenbarelsen 13. Så vi tolkar som USA och protestantismen. Förstår du? Och när vi gör det, så berättar vi att detta sista dyr, det är mer än bara den katolska kyrka. Det är den katolska kyrka som har fått livet bilder, det dyra, och så bilder av dyra, och dyra bilder, det är ju protestantismen. Därför när den samma makt beskrivs i Uppenbarelseboken, där det står att hon är den som har kongemakt över kongarna på jorden, så är denna Babylon, kvinnan, det är mer än den katolska kyrka. Den inkluderar all falsk religion, som Ellen White säger. Men den har sina rötter i den idé som den katolska kyrkan fick plantat i vår kultur, att kyrka och stat ska gå samman. För kan man inte omvända folk vid argumenter och vid kärlighetstjänst och vittnesbud, så ska vi makka rätt med lov och makt. Det är den idé som där florerar i dyre, bilder av dyre, kvinnan, Babylon. Och det är främst på den måten där. Hvis man henger seg for sterkt i bildet sånn, så tror man at disse er ting som står mot hverandre. De blander sammen. Du ser at dyret og bildet av dyret, de har samme sak. For bildet av dyret får alle til å tilby dyret, og alle får denne makten hjelp av kvinnen. Og derfor så står det at kongene, de 10 konger, det står ikke at de ga sin makt til kvinnen. De så de ga sin makt til dyret. Nå, til dyret, jeg må vel kvinnen bytte av. Forstår du? Det er fordi at man fremstiller det ligger i saken at når hun rider dyret og hun styrer dyret, når du gir din makt til dyret, så er det til kvinnen under hennes ledelse. Og det er derfor hun kommer igjen og dukker opp på slutten av kapitlet og sier, ja, denne kvinnen, det er altså Babylon, den store by. Og jeg skal fortelle hvordan den ender. Det ender i forferdelse. Og røken hennes pine stiger opp og sier.